Du lyssnar på Operation Nordvind av Kai Karlsson, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Med hänsyn till det arbete som ständigt pågår och för att inte försvåra för operatörerna vid SOG eller polisens insatsstyrka att utföra sitt dagliga värv, har vissa detaljer kring tekniker, metoder, prestanda och materiel utlämnats eller förvanskats. Syftet är inte att uppnå helt korrekta detaljer på bekostnad av operatörernas säkerhet. Prolog, 8 år tidigare. Han skulle aldrig glömma den söta lukten av brinnande människokött. Överallt låg kroppar utslängda i den upptrampade leran, mellan skjulen och på kassavafälten intill. En del saknade armar eller ben, medan andra skurits upp från magen genom bröstkorgen. Svart rök svepte in den omgivande djungeln, gjorde den tryckande luften ännu svårare att uthärda. Gustav Sterner justerade kikarsiktet och lät hårkorset följa kommandanten för den styrka som fått till uppgift att pacificera området. Majoren var mörkröd av blod hela vägen från axelklaffen till macheten i vänster hand. Lutad mot ett rostigt oljefat satt en äldre man, märkt av ärrbildningar, med en naken flicka i famnen som inte kunde ha varit mer än ett par veckor gammal. Hennes armar och ben trevade i luften. Majoren betraktade dem ett ögonblick och högg sedan av mannens huvud med en distinkt rörelse. Det sjungande ljudet när machetens stål träffade oljefatet hördes tydligt. Fan, ta den jäveln. Avstånd 350, vind rakt höger 2. Katarina Wallin målgav utan att tveka. Hon var Gustavs kollega vid särskilda skyddsgruppen, SSG, sedan 3 år tillbaks. Målet taget. Han anpassade andningen för ett skott och övervägde situationen. Deras order löd att enbart observera. Men vem skulle få veta? De behövde båda en liten seger, hur obetydlig den än var i det stora hela. Hämnd för alla oskyldiga som råkat odla fel mark och inte kunde försvara sig. Majoren grep barnet och kastade det ovanpå en hög med staplade, sönderbrända kroppar. Flickan skrek när hettan från elden förkolnade huden och tystnade först när kroppsfettet började smälta. Fy fan! Utan att skjuta sänkte Gustav sin Dragunov, ett ryskt prickskyttevapen, och lutade pannan mot kolven av trä. I fjärran hördes sporadisk skottlossning. En oändlig trötthet kom över honom, som om ondskan till slut trängt ända in. Han behövde kräkas. Att inte kunna hjälpa och skydda de oskyldiga som behövde det mest fick kroppen att verka, som om varenda cell reagerade på övergreppen. Kunde han senare återvända hem och låtsas att allt var som vanligt? Blunda för de liv som varje dag slogs i spillror. Omkring dem prasslade skogen av insekter och flugor ansatte dem ständigt. Gustav slog mot en mygga i nacken. Ännu en sak att hata med den här kontinenten. En ny kolonn av fordon rullade in i byn, men till skillnad från milisens gamla gaslastbilar var dessa av ett nyare datum. Mörkgröna Land Rover Defenders trängdes med svarta Mercedes geländevagen på den sönderkörda ytan framför byns största byggnad. Heads up, vi har besök, sa Katarina. Gustav placerade kolven mot axeln och kikade åt genom siktet. Storväxta och snaggade män i klunga kring 2 personer med betydligt exklusivare klädsel talade sitt vanliga språk. Vippare med eskort. Fan, de har till och med pressväck på kakifortorna. Inte en fläck. Flera dagars smuts och myggmedel låg i tjocka lager på huden och han kliade sig i hårbotten. Stridsselens remmar och fickor skavde. Den begagnade syriska uniformen i tjock bomull klibbade fast på kroppen av svetten och fukten. Vapen och utrustning kom från den lokala marknaden för att inte sticka ut, och om de blev upptäckta skulle de försöka passera som legosoldater. Kängornas sulor var av samma typ som milisens, och plåtklockan med den röda stjärnan var lika pålitlig som den president som för tillfället.